Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och varmt välkommen till Löparsnack och avsnitt 8. Chansen är stor att du som lyssnar tänker springa ett eller flera lopp i år. Och nu har säsongen satt igång på allvar. Så idag snackas det om allt från uppvärmningen i startfållan till bra knep för att hålla kvar en så effektiv löpstil som möjligt under hela loppet. Till att känna igen tecken på eventuell överträning. För där vill man ju inte hamna. Och löparprofilerna som snackar idag är Petra Kindlund, grundare av Run Academy och meriterad löpare som sprungit lopp på många olika distanser sedan barnsben. Johanna Bäcklund, också mycket meriterad löpare, idrottslärare och nu även löpcoach på Run Academy. Och Fredrik Silén, löpteknikgurun från springsnabbare.se. Välkommen Petra, Fredrik och Johanna för Löparsnack.
Tack.
Ja. Och jag heter Agnete Dannenberg och är värd för programmet.
Ni har ju uppenbarligen satt på er nummerlappar då. I år. Jag vet inte, Fredrik, har du?
Nej.
Du springer inte lopp längre eller har du någonting planerat?
Nej, jag har aldrig varit en duktig löpare heller. Jag kommer aldrig att bli, jag har inte varit speciellt intresserad av att vara en duktig löpare heller. Jag började ju, när jag började med friidrott redan som sexåring så där, höll på under hela uppväxten. Men jag gillade redan då att vara tränare i stort sett mer än att hålla på själv. Och det har jag gjort, vilket yrke jag har haft genom livet så har jag alltid hamnat i den pedagogiska rollen på olika sätt. Körde jag taxi så började jag lära folk att köra taxi. Och så att när jag var journalist så lärde jag folk att göra annat inom journalistiken. Jag är tränare. Jag sen att jag kör motionslopp på usla tider. Det är en annan sak. Men det är tränare, inte löpare.
Ja, men vi pratar ju både liksom för motionärer och våra lyssnare tror jag är en ganska blandat gäng. Men då står du på sidolinjen och hejar på.
Ja, jag brukar köra något lopp och framförallt triathlon brukar jag köra några kortare sådana här nu för tiden då när jag har inte tid att träna så mycket och jobbar mest med löpning. Så att då springer jag inte så mycket. Jag springer ju inte en hel dag med folk och sen så kommer jag hem och drar på mig löparskorna. Det funkar inte riktigt så för mig.
Fast ni, Petra och Johanna, ni jobbar ju också med andra löpare så att säga.
Ja.
Pedagogiska?
Absolut, jag är utbildad idrottslärare så att jag har det med mig därifrån.
Ja.
Och nu får man använda det väldigt mycket när man jobbar för Run Academy och jobbar med mot motionärer verkligen. Och tänka hur ska man få fram det de ska förbättra och vad man ska lägga fokus på.
Mm.
Och det bygger ju allting liksom på ju mer de varierar och hittar glädjen i träningen desto roligare blir det för dem.
Mm.
Och för en motionär så är det kanske inte prestationen som är absolut viktigast utan att ha glädjen och faktiskt fortsätta träna. Det är det som gör att det är det som ger resultat i längden. Mm-hmm. Att de fortsätter.
Men börjar de inte bli lite så här stissiga så här års?
Jo, men det är ju nu tävlingssäsongen börjar. Så det är ju oftast ett mål för många att ha en tävling att se fram emot. Och det motiverar ju en att man har ett mål att träna för.
Mm.
Och viktigt då att på första loppet att man inte går ut för hårt. Det är lätt att man gör när man är ivrig. Så ta det lite lugnare första loppet och få en positiv upplevelse. Istället för att man springer allt vad man har i början på loppet. Och går ut för hårt och sen så orkar man inte och helt slut. Och så känner man när man kommer i mål att jag ska aldrig mer springa ett lopp.
Mm.
Då kan det vara bättre att man tar det lite lugnare. Och så kanske man på slutet orkar jaga och ta ikapp placeringar. Och så får man avsluta med positiva känslor och känna att ja, men det här var kul. Jag kände mig stark. Så det tror jag är viktigt. Och överhuvudtaget tycker jag också första loppet att det inte behöver vara stor fokus på resultat utan mer på känsla. Att man får en positiv känsla så att man vill fortsätta att springa fler lopp under säsongen sen.
Jag tycker att just GPS-klockornas intåg faktiskt har haft en enorm positiv effekt just på det som du pratar om, det här att ta det lugnt i början. För det är det ingen som kan. Jag är själv fantastisk. Bränna allt krut direkt i min paroll har i stort sett alltid varit. Jag har inte lärt mig än riktigt. Men om man nu har, det står faktiskt vilken fart jag springer i och vad jag har för puls på armen på mig. För det kan kännas så hyggligt lätt. Det är första loppet för säsongen. Jäklar vad man har laddat. Och så drar man iväg. Det känns så lätt och fint. Så kan man titta att, oj då, det går ju riktigt fort här.
Mm.
Och ibland så kan en del känna det när de tittar på pulsen så här. Ja, men det är... Den är lite hög, men det spelar ingen roll. Men farten, då vet man, det kommer inte gå. Det är omöjligt att jag slår rekord med en kvart på milen. Liksom. Så att, det tror jag är väldigt bra, de här klockorna. Att se till så att folk kan hålla nere farten. Och då kan man ju som coach då också säga, ja, de första kilometerna, då är det så här som gäller.
Mm. Men det får inte bli för mycket hets heller så att man blir, om man inte håller de tiderna man har tänkt, så att man blir stressad över det.
Ja, fast tvärtom tänkte jag.
Att de är
väldigt låga.
Precis, ja.
Du ska springa 6 minuters fart nu, Petra, tänk på det. Liksom.
Ja.
Så. Det kan vi bli väldigt stressad över, men det kommer gå fort på slutet.
Precis.
Vilket var ditt första lopp i år, Johanna?
Jag började på Två sjöar runt faktiskt, i mitten av mars, mitt första lopp som jag sprang. Så då var det bara 5,7 kilometer, så det var ett ganska kort lopp för mig. Men det gick bra. Sen har jag sprungit i Prag halvmara och sen förra helgen sprang jag SM-milen nere i Malmö. Gjorde jag. Så att jag har kört igång ordentligt.
Ja, verkligen.
Mm. Har du någon A-tävling riktigt sådär?
Ja, alltså mitt huvudmål under vintern har ju varit att träna mot mitt första maraton.
Mm.
Men jag har aldrig sprungit maraton så jag har inte satt någon tids... press på mig där, utan där har jag mer
fått
testa.
Den där har jag hört förr, jag måste få den.
Nej, det ska gå på känsla. Det ska kännas bra. Men sen är det ju SM-tävlingarna som självklart är ett av målen.
Varför vill du springa maraton då?
Jag vill testa på det. Jag lockas. Alltså jag har märkt att ju längre det blir, desto bättre blir det. Hade varit tidigare och då tänkte jag att jag sprang i Lidingöloppen men jag aldrig sprungit i maraton. Så då kände jag att nu får det bli maraton den här gången.
Mm. Ja, men Lidingö är ju långt.
Ja.
Men annars har det varit milen och...
Milen och halvmaror.
Mm, och halvmaror.
Det har varit min främsta.
Och hur började det för dig, Petra? Det var väl... Ja, du började ju när du var...
Med löpning, ja. Jag brukar säga att jag har tävlat på alla distanser från 400 meter upp till maraton.
Ja.
Och varit på ganska hög nivå på alla distanser. Men det är en distans som jag saknar som jag inte gjort. Och det är ultra. Riktigt sådär. Så att nu i år har jag anmält mig till Ultravasan.
Mm-hmm.
90 kilometer. Så vi får se vad man har gett sig in på. Men jag tänker lite så här, det var lite så jag tänkte också när jag sprang mitt första maraton, att jag hade personer som jag coachade och jag tyckte det var svårt att ge tips på hur de ska lägga upp loppet och sådär om man aldrig har gjort det själv. Och lite så känner jag med ultra där också, att ska jag kunna ge riktigt bra tips så måste jag också göra det själv så att jag vet hur det känns. Så att nu ska vi prova på det. Men innan själva ultraloppet så ska jag faktiskt också springa VM i bergslöpning.
Mm.
Vilket består av 43 kilometer i Alperna uppför. Det är typ 2,500 höjdmeter eller sånt där. Så det blir spännande.
Ja, verkligen.
Mm.
Men det har du ju sprungit mycket så, i berg och fjällen. Och...
Ja, på senare tid. Jag är ju banlöpare egentligen från början. Så att jag känner mig fortfarande lite rocky på att springa mycket grenar och stenar i vägen. Men jag tycker det är kul. Jag tycker framförallt det är kul att variera löpningen. Och att det inte, jag vill inte att löpningen ska bli förknippad med för mycket resultat och tidspress. Utan att det, jag vill liksom, för mig är det viktigare att kunna springa hela livet och ha en glädje till än att jag springer jättefort ett år. Så att det, och då är nyckel i det att man varierar och testar lite olika lopp.
Mm. Har du märkt någon skillnad i kroppen på hur det känns när du springer mest har sprungit bana eller bergslöpning? Alltså hur, med styrka, rörlighet och liksom hur det funkar i kroppen?
Ja, det är ju helt olika saker.
Ja, vad är det för skillnad då?
Alltså bana blir man ju trött av själva mjölksyran och mår illa och trött på ett helt annat sätt. Medan när man springer långt då blir man ju mer utmattad och mer, i för sig det är ju lite samma skillnad att man får den här trötta muskeluthålligheten, alltså det sätter sig mer i benen också när man springer långt, det är ju det som blir trött i första hand kan jag tycka, än att det är andningen som stoppar en, och lite så är det ju när man springer kort också. Medan springer man mer milen så tycker jag att det är mer nästan andningen och pulsen som stoppar en.
Men det är ju också skillnad hur det funkar rent fysiologiskt om man springer bana eller om man springer mycket berg. Det finns ju studier på det här just hur låren till exempel ser ut på folk som springer mycket berg eller bana. Springer du bana eller på landsvägslopp, då utnyttjar man ju kroppens elasticitet väldigt, väldigt mycket och får i retur. Springer man mycket berg så har man foten, man har längre markkontakt helt enkelt. Och då måste man ha lite mer muskler. Så i regel de som springer mycket bergshultror har lite stadigare lår också. Man måste ha mer muskelkraft helt enkelt för markkontakten är lite längre också. Då.
Så att klart mycket backar också.
Och vore de inte så branta så skulle du kunna jobba med elasticiteten. Men när det blir väldigt brant så måste du gå över till att använda mer muskler än elasticiteten helt enkelt i energiåtgången. Och då krävs lite mer muskler. Då, så att man, jag tror att det är tungt om man har sprungit jättemycket berg länge och sen så går över och springer bana. Då känner man sig nog lite tung i kroppen. Samtidigt som man känner sig lite klen säkert när man går från bana till berg. Ja, klent kanske inte ska kallas då.
Men är det någon större skillnad om man kanske går från maratonlöpare till berg skulle jag tro. Om man säger en medeldistansare som springer bana är ju lite mer muskulös.
Absolut.
Muskulär.
Man blir bra på det man tränar, men rent generellt, alltså kan man liksom växla mellan de här olika.
Det är en stor fördel att man växlar underlag, speciellt. Alltså sen om du behöver växla lopp, men att man växlar underlag i träningen är ju jättestor fördel för att inte slita ut sig. Alltså asfaltslöpning sliter ju betydligt mer än vad det gör att springa i skogen och i trail och så. Så att på så sätt så är det ju en fördel att variera lite.
Och det är ju något som vi på Run Academy verkligen ser till att ha i våra träningar. Att man varierar träningen mycket, både underlag och man springer trail och man springer, varierar så mycket som möjligt. Jag tycker det är väldigt viktigt.
Mm. Får ni motionärer göra det? Alltså man vill ju kanske, man då siktar på det här loppet och vill göra sitt bästa just på det där första loppet. Då vill man kanske träna på just det.
Det är klart att de ofta blir så här att ja, nu har jag ställt in mig på att köra maraton. Nu måste jag verkligen nöta asfalt. Men sen så är ju frågan om man verkligen behöver bara nöta asfalt. Eller om man kan variera sig lite även där. För att som sagt inte slita så mycket men ändå kunna hålla. Alltså springa fler gånger i veckan med hjälp av att man varierar underlag. Och varierar också att man inte alltid behöver köra de här tuffa intervallen utan att man kan verkligen njuta och springa långsamt emellanåt också.
Kontinuitet är ju så ohyggligt viktigt. Och mycket av det att det är mycket mer, mindre då, skadedrabbande i terrängen är ju de små skjutningarna. Det lutar lite hit, lite dit så där, vilket gör att man måste parera hela tiden. Det blir inte riktigt lika monotont som när man springer platt. Om det blir inte riktigt monotont, ja, då är det inte lika stor risk för skador. Vilket gör att jag kan hålla en kontinuitet bra. Jag får inte lika mycket känningar på olika sätt. Så att det är mycket därför som det är bra också att springa i terräng. Man måste lyfta mer på fötterna. Man kan träna de musklerna lite grann också. Men att just man får kontinuitet genom att det är mindre skadedrabbande.
Men enligt, alltså stämmer det att bara du springer tillräckligt mycket så lär sig kroppen hur man ska springa?
Nej.
Nej.
Det gör alltså,
det handlar ju så mycket mer än att bara liksom nöta på också. Alltså, du kan ju börja springa och så kan du springa med helt fel teknik, vilket kan medföra jättestora skador och göra att du kanske inte kan springa alls. Eller liksom, så det finns ju många andra bitar som behövs för att kunna liksom. Och sen så är det ju, handlar det ju inte bara om att nöta, alltså springa. Det behöver ju stärka upp kroppen också. Men primära muskler som du använder. Behöver ju ha en stark core, du behöver ha en alltså bra styrka i höfter, vader, ben. För att orka springa det här, för att orka nöta alla löppass.
För att orka upp, hålla upp steget.
Fast det blir också lite krångligt ibland det här med att man kan dra såna här kurvor. Tränar du mycket volym så blir du bra. Punkt. Det är väldigt tydlig linje mellan volym och prestation. Så kan man säga. Det man missar lite där när det gäller då, eftersom jag jobbar ju mest då med biomekanik och löpteknik och den rörelsebiten, så när jag försöker säga att man ska jobba mer med det, så säger jag, men jag springer bara mer så kommer det bli jättebra. Men man kommer då tappa ganska många löpare på vägen som antingen slutar för det går inte så bra, eller så blir de skadade. Och de som blir kvar, det var de som pallade mycket volym helt enkelt och hade i grunden ganska hyfsad biomekanik. Och då kan man säga det, ja titta, mycket volym så blev de bra. Men de som föll ifrån kanske hade blivit bra om man hade sett över deras rörelsemönster då lite tidigare. Det är ganska vanligt att motionärer framförallt rör sig som folk rör sig när de går. Det är skillnad på hur man går och hur man springer. Små barn springer biomekaniskt i regel väldigt, väldigt fint. Det finns nästan ingen treåring som springer på ett biomekaniskt dåligt sätt. Nästan alla vuxna gör det, för man rör sig som vid gång. Jag brukar ha foton just där jag visar folk som... De säger att de springer, men det ser ut så precis som att de går när det är en stillbild. För man ser inte riktigt skillnaden. Så när folk säger det att man behöver inte lära sig att springa för det kommer naturligt. Ja, jo, jag vet det. Du är född med ett bra löpsteg. Men du rör dig inte enligt det längre. Nu är du vuxen, du går. Så du är gång med små hopp. Och så skadar du dig. Så att man måste få tillbaka den biten som har... Som man haft tidigare. Och en del har det. Har man tränat till exempel i friidrottsklubb sen man var liten. Ja, men då så. Då har man liksom bibehållit det här och jobbat med det här hela tiden. Och då är det bra. Men det är inte riktigt lika lätt då om man kliver in lite mer som vuxen då. Och ska försöka göra de här sakerna som friidrottarna kör. För man har inte det mönstret kvar.
Nej, man sitter ju ofta, man är oftast van att sitta och man är van att gå. Och så börjar man springa när man blir äldre och tror att det sitter naturligt när man har mest bara suttit och gått. Så det sitter ju inte där naturligt längre. Det försvinner ju då. Därför är det viktigt att, ännu viktigare skulle jag säga, när man är motionär och börjar när man blir äldre, att man börjar med löptekniken innan man börjar nöta många kilometer.
I princip, så här, om det vore optimalt om jag skulle få någon att bli så skadefri och snabb som möjligt, så skulle man ju helst börja med, okej, vi ser över rörligheten och så ser vi över tekniken och sen så kan vi bygga styrka och så kan vi bygga uthållighet. Men i den ordningen är det ju ingen som gör, utan man börjar med att uthållighet, så man sticker ut och springer skitlångt och sen så kommer man på, det här gick ju inte bra, jag fick ju ont, nu gör jag styrkan. Jaha, ja, men det gick ju inte bra, jag gör tekniken. Det gick inte heller bra. Nu kommer rörligheten. Och så får man börja om liksom, från start. Det är likadant själv då. Men optimalt vore ju såklart den andra delen. Liksom, alltså, du får ju börja, vad har du för rörlighet i höft och bröstrygg och allting det här? Och sen så på det så bygger vi ett rörelsemönster som är jättebra. Och så lägger vi styrka och uthållighet på det. Men folk är inte så uthålliga så.
Mycket handlar ju om när de vill komma igång så här på speciellt våren inför loppen, så är det så här, då vill de ju ut och springa och de ser ju bara mil, nu ska jag jaga liksom, så jag kommer igång. Det har ju varit positivt när vi har kört igång våra träningar som liksom verkligen är, startar med löpteknik, att de får se att det finns så mycket mer än att bara springa. Och sen också det att de allra flesta kör ju sina vanliga 5 kilometersrundor eller 10 kilometersrundor och tänker så här, ja, men den här gången gick det fortare, och så vill man slå sin tid varje vecka. Det är också ganska klassiskt. Eller helst kanske varje gång slå sin tid utan att liksom variera och köra någon typ av intervaller, att man verkligen får variationen i träningen. Det är där allt Det är ju det allt handlar om, att liksom hitta den.
Mm. Fast det är ju så kul att springa fort. Det är ju det som är bekymret. Alltså, ska man hitta löpledaren så här? Jag kan väl inte dratta omkring här i det här gångtempot. Det funkar ju inte. Jag bara trycker. Det är roligt. Ja. Det är ju löpglädje. Och sen så står man där och hostar blod efter någon kilometer. Och det är ju inte jättekul då. Men man hade roligt en stund i alla fall. Så jag tycker att det är så där. Och då, ja, men då fick du väl lära dig den hårda vägen då. Att det inte var roligt. Om man inte ger upp och tycker att oj, det här var för jäkligt, jag lägger ner. Så. Men det är ju en svår balansgång. För att om man ska då börja, vi då som tränare ska då vägleda folk att jo, men ta det lugnt och gör så här. Och men det är ju inget kul faktiskt. Jo, man kan göra det lite roligt. Alltså, men det är... Ja, man tycker man ska släppa folk lite fria ibland också. Så länge de inte skadar sig.
Ja, men absolut. Men det är därför som intervallträning är väldigt bra sätt att också komma igång med träningen. Att för först i början så kanske det blir att man bara går, joggar. Mm. Och sen kan man ju öka den där joggtempot lite. Men ändå att man går och tar det lite lugnt däremellan. Så att det inte blir att man kör på för hårt. Och sen kan det ju vara, man kan ju också avsluta om man har en liten lättare joggingtur för att komma igång, så kan man avsluta med lite, bara för att få upp lite tempo och få testa på och springa lite fortare, så kan man avsluta med något som vi brukar kalla för koordinationslopp, där man springer lite mer, ska springa snyggt och tänka på en fin hållning framförallt, och springa avslappnat lite kortare, så här 80-100 meter bara, och så kanske man joggar tillbaka, alltså gör något sånt bara för att få komma, få ha lite högre tempo och testa på det. Men inte, man behöver inte göra den här, pressa sig allt vad man har så man är helt slut i början.
Men sen kan ju felet också ligga i att man tycker att ja, men intervaller vill jag köra. Jag vill köra det helst hela tiden. Och att man då kör varje träningspass blir intervaller. Och kroppen blir ju inget bättre ju mer intervaller man kör, om man aldrig får återhämtning. Så det gäller ju verkligen att hitta balansen i det hela. Att man kör tuffa intervaller, då måste man ju ha tid att återhämta sig. Kroppen får bygga upp sig igen så att den klarar av att bryta ner sig, som verkligen ett träningspass är.
Mm. Man kan också gärna faktiskt få folk att lugna ner sig också på långpassen. Just för om du säger att folk tar i för mycket. Mm. Och om du bränner ut det lite grann på långpasset, ja, när det är väl och dags att springa intervallen, då orkar man inte springa så fort längre. Alltså, du kan inte trycka på, det har ett värde, farten i sig då. Mm. Så att jag har fått folk att slå just personligt rekord genom att sänka farten rejält på deras långpass. Och då orkar de plötsligt springa fort när det är dags att springa fort. Och då kommer resultaten ganska kvitt. Det känns jättekonstigt i början. Det känns bara larvigt det här. Sådär. Det är knappt styrfart, men resultaten kan komma väldigt, väldigt fort.
Mm. Men det är just det, de lätta passen ska vara lätta och de hårda passen ska vara hårda. Så man skiljer på det.
Och det ska verkligen vara stor skillnad i tider också. Mm. Många tänker att ja, man kan skilja bara en 30 sekunder på hårda passet och det lätta passet. Men då blir det ju inte lätt. Och det blir inte kanske tillräckligt hårt på de hårda heller. Utan det ska ju vara ordentlig skillnad mellan de lätta och de hårda.
Jag brukar ha en bra tumregel. Vill du springa snabbt, ska du springa snabbt. Vill du springa långt, ska du springa långt. Det låter som extremt självklart. Men folk gör inte så riktigt. För ska de springa långt, ja, men då får du väl inte springa så fort då och då. Gör inte det. Då kan du ju vara ute mycket, mycket längre tid. Då orkar du det om du inte springer så fort. Ja, men då har vi den. Ska du springa snabbt? Ja, men spring. Ja, men jag gör ju det. Jag kör ju 1000 meters intervaller. Ja, men vadå 1000 meters intervaller med en minuts vila? Det går inte fort. Ett pass som jag brukar rekommendera till folk, inte nybörjare kanske för att det är lite ansträngande, men det är ju 30 sekunder med 3 minuter vila. Man går lugnt tillbaka till startpunkten bara. Och då, den långa vilan gör att man hinner återhämta sig så fantastiskt fint, så att även intervall nummer 7, alltså man kan trycka på riktigt, riktigt bra. Och det har ett värde i sig, bara hur fort jag rör mina delar liksom på kroppen och nervpåslaget, hur viktigt det är. Det blir som styrketräning och väldigt mycket för mentalt för hjärnan då. Och då går det fort. Och då tycker de att det kan inte vara så jobbigt 3 minuter vila liksom. Det här, ska vi fika emellan liksom? Så här. Nej, men gör det. Det finns också studier på precis med de här grejerna, just hur fantastiskt bra resultat på fart det kan ge. Och då går det fort. Vill man springa fort? Ja, men det är ett bra pass. Liksom. 30 sekunder, 3 minuter vila. Om man håller för det, alla som lyssnar, om man håller för det. Och vill man springa långt?
Rörlighet.
Ja, men vill man springa långt, sänk farten så orkar du längre. Hepp. Mm.
Men jag håller också fast att vill man springa fort, då måste man också lära sig att springa långsamt. Så att man verkligen inte, som du säger, att man inte kör på för hårt på långpassen.
Ja.
Så vi har ju valt att faktiskt döpa om våra långpass. Vi kör ju ett långpass som vi nog kallar myspass. För det handlar mer om att vi ska springa och ha mysa och ha trevligt. Och kunna orka prata. Och inte ha den här hetsen på tid. Och gärna får man gå i backarna. Och den träningen bygger ju upp kroppen också. Jag fick ju förmånen själv också att springa med skidlandslaget förut för några år sedan. Och de springer ju, har ju väldigt stor skillnad på hårda pass och lätta pass. Och då var det ett lätt distanspass. Jag körde med Charlotte Kalla och några till uppe i Åre. Och då var det verkligen långsamt. Alltså det var ju nästan så jag tyckte det gick lite för långsamt. Alltså det var ju, men vi gick ju backarna upp på fjällen liksom, och sen var det lite halvjogg. Liksom. Men, och för dem är det ju jätteviktig grundträning att köra långsamt.
Hur länge var ni ute då till exempel?
Alltså det var kanske 2,5-2 timmar och sånt där. Och på platten sprang vi kanske 7 minuters tempo och sånt där.
Mm.
Så det var väldigt långsamt. Men för de, dagen efter skulle ju de ut och köra något riktigt hårt pass. Då kunde de inte vara kört hårt dagen innan heller. Då bryter de ju bara ner kroppen.
Och som löptekniknörd så måste jag nu inflika också hur viktigt det är att hålla en bra teknik även när man springer långsamt. Det blir ju jättekonstigt, det är många som ska göra det, att de springer, de tänker att de springer ett sätt på långpass och så ska de springa på ett sätt i tävlingsfart. Ja, fast är det inte bättre att du har vant kroppen och stärkt kroppen på det sättet som du ska springa när du springer tävlingsfart? Att du har ungefär samma rörelsemönster. Naturligtvis blir det lite skillnad när du springer tävlingsfart, alla rörelser blir lite större. Men om du kan hålla ungefär åt samma håll i alla fall på tekniken, så, och du springer i alla fall distansfart 80% ungefär tiden man är ute och springer, så spring med samma rörelser ungefär som du har sen då. Du kommer att hålla mycket bättre så att du inte byter, för en del vill göra det. Och så går de sönder också då på tävlingar.
Mm.
För de har inte tränat för att röra sig på det sättet fort helt enkelt.
Mm. Men det kan vara en fördel att springa långsamt, för det kan vara lättare också att hinna tänka lite på hur man faktiskt springer. När man springer långsamt eller man springer fort. Och framförallt tänka på hållningen och fram med bröstet. Och, ja, att man ska tänka att man har en medalj som man vill visa upp. Och vara stolt när man springer.
Mm. Men det handlar ju också jättemycket om att många idag sitter och jobbar. Sitter framför datorn och jobbar. Och då sjunker ju också axlarna in. Och det är det. Alltså, så kommer de ut och ska försöka springa. Liksom, då får de ju liksom hela alltihopa trycks ihop. Så det är därför det är så viktigt att få fram medaljen på bröstet. Så att man får liksom bakaxlarna, man får slappna av i kroppen. Så att inte all energi går att hålla upp axlarna som man sitter när man jobbar.
Mm. Mm. Många som sitter och jobbar också, de hänger på lederna just i ryggen bak vid skulderbladen. Och hänger man mest på lederna, då aktiverar man ju såklart inte musklerna. Vilket gör att kroppen känner att de här musklerna används inte. Då behöver jag inte skicka så mycket signaler dit. Och då går inte så mycket signaler fram helt enkelt. Och då blir det liksom lite sladdrigt uppe i den då övre kontrollzonen som kallas då. Och då tänker kroppen, jag måste tajta till här för det blir ju sladdrigt. För det finns ingen kontakt här mellan skulderbladen. Och då tajtar man där man hittar ett ställe, typ bröstmusklerna. Och så drar man ihop där. Och så får man rådet från ergonomen på jobbet då att man ska stå och stretcha mot dörröppningen för att du har så tajta bröstmuskler. Men kroppen kommer inte att släppa taget om de musklerna förrän du har hittat musklerna på baksidan. Så att om du stärker ryggen så kommer kroppen ge med sig och på framsidan mycket, mycket bättre helt enkelt. Och det är det här hängande fram på lederna som folk gör. Och speciellt när de jobbar med bärbara datorer. Det är rent mord för löpningen faktiskt. För då hänger huvudet extra mycket neråt. Har man åtminstone en extern skärm som man kopplar in så man får lyfta på ut så blir det lite bättre. Även om man naturligtvis ska stå jämnt.
Typ. Mm. Ja, visst. Ja. Eller sitta på huk då.
Vi sitter ner just nu förresten. Känns jätteobekvämt att prata om det här. Är man som de här två kvinnorna som är ju fruktansvärt duktiga löpare så skulle jag faktiskt vilja höra just hur ni tänker. För att jag tror att det är skillnad på om man springer liksom lite i defaultläge bra Eller om man har börjat nosa på det här med löpteknik de senaste, och som vuxen. Alltså det är ju en sak att lära sig rörelse som barn, för det sitter för resten av livet. Lära sig saker som vuxen är jättemycket svårare. Kolla på en 13-åring som har gått en termin i en simklubb. Simma ifrån vem som helst när de är 35. Men lära sig kråla som vuxen är jättesvårt. Så du undrar liksom, hur mycket tänker ni teknik under loppet?
Jag har inte hållit på med löpning hela mitt liv, utan jag har börjat de senaste åren och jag har fått jobba upp min teknik väldigt mycket. Och jag, till en början så har det varit så att man får tänka verkligen på det hela tiden när man är ute och tränar och tänka på olika delar och fokusera. Men det som, som lätt blir är ju att när man springer ett lopp så tappar man ju lätt tekniken. Och tappar man tekniken så tappar man lätt farten. Så därför gäller det ju verkligen att man, när man kör sina intervaller, när man kör sin träning, att man hela tiden tänker på tekniken. Så att det sätter sig i rörelsemönstret. Då blir det ju mycket bättre när man sen springer också. Och att man får behålla den här bra tekniken, för det är så viktigt.
Och hur lång tid tog det för dig då?
Ja, alltså jag har fortfarande saker jag kan förbättra. Det finns ju hela, det kommer nog finnas alltid saker man kan göra bättre. Och, men att verkligen fokusera på det, så tar alltså, det är nog flera år som det var innan det kändes helt naturligt liksom, att det här är fokus.
Men jag har ju själv också hållit på med löpning hela mitt liv, sedan jag var barn nästan. Men jag har ju ändå grejer också som jag behöver förbättra, som inte helt bra. Som man hela tiden också måste tänka på. Så fort man slutar tänka på det, då, ja, då faller man tillbaka. Så det gäller ju att lite tänka på det fortfarande. Men samtidigt så handlar det mycket om när man springer lopp och sådär. Så tycker jag det handlar mycket om att få till en rytm. Och hittar man den här rytmen som bara går av sig själv, då ska man ju helst inte tänka. Och då funkar det med tekniken också på något sätt.
Ja, helt klart. Mm. Alltså det är mycket lättare när man kommer in i löpningen, som man brukar säga. Och därför är det ju många som motionär som kanske har gått löpteknikkurs och känner att liksom, ja, men jag har det här, jag kan det här när jag springer lite långsammare. Men sen när de drar på fart och så ser de, nej, men jag ska ju om den där framme, då tappar de allt, så kör de bara på sin gamla. Där är det ju liksom mycket att istället liksom behålla den här, fokusera på att, ja, men jag vill ha en bra teknik, men och kunna jobba i.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ett bra tempo, då blir det ofta till slut så kanske du springer om den personen på kanske 15:e träningen istället för att göra det på första, och man liksom aldrig lär dig riktigt tekniken. Så det gäller ju att man hittar den och fokuserar lite på, extra på den. Så sitter kommer det även på tävlingarna.
Sitter ju så hyggligt mycket i avslappningen här. Just som du säger. Så, och det är det som kan vara problemet lite i början. För när man ska justera sin teknik, då ska man flytta någon kroppsdel på kroppen. Och det första som händer då när signalen går att nu ska jag justera en axel, en armbåge, vad det nu kan vara. Det är att man spänner stabiliserande muskler in till skelettet och ryggraden och så. Och då så blir man lite spänd och så känner man, oj, det händer inte så mycket. Nej, det är för att du fortfarande är spänd, utan man måste göra sin lilla, känna efter och så försöka bara slappna av och glida med på ett helt annat sätt. Och som du säger det här med Petra, med rytmen, det är när du just säkert då hittar in i det här avslappnade, att det liksom, det bara flyter, och det är just avslappningen. Och där går det åt skogen för ganska många just. Men jag tror att de flesta som håller på med elitidrott tänker på sin teknik och hyggligt mycket. Det är ju inte så där så att Anja Persson kör liksom OS-final i storslalom och så där, jag undrar vad det blir på menyn på hotellet ikväll, sådär, i tredje porten. Utan liksom, hon måste ju ha, det är ju 100 fokus. Kan hon åka slalom? Det är klart hon kan. Men det är 100 fokus på vad hon pysslar med hela tiden. Och det kan vara ganska bra att man checkar av liksom en lista. Hur gör jag nu? Hur känns det nu? Slappnar jag av? Åker jag här? Vad händer nu? Hur långt är det kvar? Hur mår jag? Hur mår de som är runt omkring mig om man tävlar mot någon?
Hennes lopp går ju ganska fort. Alltså,
ja, 100 meters lopp
går ju... En maratonlöpare är ju ute, så att säga. Ja. Det tar längre tid.
Ja, det är svårt att hålla fokus så länge. Ja. Men om du springer ett 5 eller 10 kilometers lopp så tror jag att man... Vill man prestera på riktigt så är det jättebra att ha några verktyg. Några liksom så här nyckelgrejer som jag vet att jag måste tänka på för att jag ska bli så effektiv som möjligt. Som man liksom ligger och smårepeterar lite i bakhuvudet. Samtidigt då med den här, hur man har lärt sig att man ska klara avslappningen på ett bra sätt.
Mm. Och vad kan det vara för verktyg?
När det gäller hur man ska springa? Mm. Ja, det beror ju på vem jag pratar med. Mm. Såklart. Så är det ju för alla. Men mycket handlar ju om mycket om kroppshållning. De flesta som har svårt för löpteknik, det är många som har det, det är nästan jättesvårt att lära sig det och läsa sig till. Det är för att man flyttar för mycket. Man säger det att du ska, jag menar, som vi sa här, att visa upp medaljen, och då trycker man upp bröstkorgen så man vinklar liksom bröstbenet nästan vinkelrätt upp mot himlen. Eller så säger man bak med axlarna och då så flyttar de så att de ser inte kloka ut, eller du har händerna för långt ner och då har de händerna i armhålorna ser ut som en tyrannosaurus liksom. Det blir lite för mycket, men de här små nyanserna är jätteviktiga att man kan hitta. De flesta flyttar för mycket så att det blir tokigt helt enkelt, utan små nyanser. Jag försökte jobba med just att det här hur man faller framåt, för att de flesta mår bra av att ligga i en liten lutning på någonstans på, ja, springer man i bara, vad ska vi säga, 5 minuters tempo så ligger det på ungefär 3-3,5 grad, så där, det är inte speciellt mycket, det är pyttelite. Men då kan man då variera, hur försöka hitta det här fallet utan att man böjer sig. Och då kan man göra, jag körde med alldeles nyligen här med någon akut sjuksköterska så här som inte riktigt först förstod vad jag ville. Och så var hon akut sjuksköterska, så jag pratade om att när folk har frontalkrockat med bilen, då går ju organen sönder i kroppen eftersom de smäller i väggen fram till i kroppen, i bröstkorgen då. Ja, bukväggen och så. Och så sa jag, ja men om du tänker det här nu, att du har krockat nu och så har organen åkt lite fram i kroppen. Det blev ett litet hålrum bak. Och då kunde hon känna själv sådär. Ja, fast det blev lite mycket. Och så här, men flytta till, lägg bara lungorna. Och så lite av hjärtat. Nej, flytta tillbaka hjärtat. Och hon var helt med på vad jag menade. Och det är sådana små nyanser man kan liksom ligga och tänka på. Nu har hon skickat massor med mejl till mig efteråt. Jag är så glad för att det går så bra. Så skriver hon just sådär. Ja, idag så flyttade jag organen lite hit och lite dit. Och så har hon hittat ett verktyg. Vilket hon kan ligga och tänka på när hon springer. Man får hitta sin grej. Vad är det som
jag associera till?
Precis.
Mm. Och sen gäller det ju också för att få in de här löpteknikgrejerna. Så gäller det ju att man överdriver rörelserna lite. För att sen kunna få in den naturligt när man springer. Genom olika löpskolningsövningar också. Mm. Så att man får in det här i nervsystemet, i rörelsebanorna. Verkligen får jobba på det.
Mm. Och nu blev alla jätteklokare. Okej, man ska göra jättelite, fast jättemycket. och fast grejen är att jag håller precis med dig. Man måste överdriva först så att man sätter rörelsen. Mm. Och sen kan man nyansera.
Exakt.
Men det är nyanserna, det är där som det avgörandet kommer. Det kan bli så här, jag har ju såna här 3D-kameror och så, som jag använder på folk. Det kan vara jättebra och jättedåligt, skulle jag vilja säga. Det dåliga är att man försöker göra det som maskinen har sagt att man gjorde dåligt. Maskinen säger, du har inte en optimal frekvens, du tar lite för få steg per minut. Då försöker man helt enkelt röra fötterna fortare. Jag säger aldrig egentligen öka frekvensen, utan då är det i regel så tar man det mycket mer i i bröstkorg, axlar, armar, så kan man hitta olika vinklar som gör att man går igång med frekvensen snabbare där uppe, och då följer benen med på ett annat sätt, istället för att man försöker forcera fram någonting som inte liksom är i harmoni med hur kroppen rör sig. Så att det är lätt att man hamnar just där det står att nu gör du precis så här. Du landar också för långt framför din tyngdpunkt. Man får på millimeter vad man landar. Och då säger jag, ja, jag ska försöka få ner foten ännu bättre under mig, för det säger maskinen. Och så ska jag röra benen snabbare. Och så bara, ja, fast det blev ju inget bra. Du måste göra någonting annat. Men för en del är det helt suveränt. Speciellt de här som när jag säger någonting som kanske först känns, ska jag springa så här? Det känns ju jättelarvigt. Ja, men titta på resultatet då. Nu sjönk ju energiförbrukningen. Så då kan det vara bra. Men ibland så blir det att man fokuserar på fel saker. Man blir för liksom, ja. Jag försöker sätta foten längre under mig och röra benen fortare. Och det är inte dit man når då.
Varför är man på startlinjen egentligen? Det är ju ändå någonting helt frivilligt. Det är ingen som har tvingat den dit. Så att det är ju, man är ju ändå där för att man tycker att det är kul, eller hur? Det är ju det som är det absolut viktigaste. Så det är något jag brukar själv tänka att nu ska jag ha roligt, det är det viktigaste. Och så tar man ett djupt andetag och så tänker jag, okej, det viktigaste är att jag har roligt idag. För det brukar också vara så att när man är avslappnad och inte sätter kraven allt för högt, då brukar det också bli att man blir mer avslappnad i löpningen, och så brukar det också gå bättre. Än om man har den här ångesten och känner tvång att man måste springa så här fort, måste springa på den här tiden och jag måste göra så här. Och då är det lätt att man hetsar upp sig och att det blir... Ja, att man spänner sig sen i löpningen och att det inte blir alls något bra.
Har det varit så för dig någon gång? Du känner ganska tydligt så där.
Ja. Alltså, mycket. Man har ju tävlat väldigt många lopp och många lopp har ju inte gått bra. Mm. Oftast är det som är gemensamt för de lopp som inte går bra. Det är att man har väldigt höga förväntningar. Man har sagt kraven jättehögt och nu ska det gå bra. Jag kan ju ta ett exempel. Det året jag kom tvåa. Jag kom ju tvåa på Lidingöloppet 2011. Året efter hade jag sagt som krav att nu ska jag vinna. Jag kom ju tvåa året efter. Och då var det som att det funkar ingenting på det loppet. Det bara gick åt andra hållet istället. Så jag sprang ju mycket sämre än vad jag gjorde året innan. Och jag tror att det var just att det satte sig i huvudet där. Att jag ville för mycket. Och var för ivrig. Så att istället att man... har tänkt att det ska vara roligt att springa. Det var så jag hade tänkt året innan och då gick det ju mycket bättre.
Sen är det ju svårt. Alltså det är därför det är rätt kul att springa sådana lopp man inte har sprungit tidigare också. Mm. Så man slipper ha de här jämförelserna. Ja, men i fjol gjorde jag den tiden på den här banan. Okej, men då ska jag slå den i år. Att man liksom hittar nya lopp, kan liksom få lite variation i. Det är också så att man känner att man har en ny utmaning, slipper ha den här exakta tiden man ska slå. Kan också göra mycket att när man kommer till ett helt nytt lopp, en helt ny bana, så blir tiden betydligt bättre bara för att man inte riktigt har någonting att jämföra sig med.
Men det är därför jag gillar också att blanda in mycket trail-lopp. Jag springer mycket i skogen och sådär. Och det är just den här att man inte behöver ha den här prestationskraven som det lätt blir när man springer asfaltslopp, utan man mer kan njuta och tycka att det är kul att springa ett lopp utan att ha de här kraven att det måste gå så här fort, det måste vara så här. Så att det, därför är det också kan det vara ett bra tips att under säsongen också prova på att springa trail-lopp. Och vi kommer få passa på att göra lite reklam då. Vi kommer ha ett eget lopp 6 juni som alla får vara med och testa på att springa just trail. Kommer vi ha Run Academy Trail Challenge, ett lopp där. Mm. Det ska vara fokus på mycket glädje.
Mm. Jag brukar ge folk rådet att de ska se det som ett äventyr. Speciellt om det är något större och längre som de inte har gjort förut. Och då, det blir väldigt mycket prestation. Och jag tränar ju mycket för människor som håller på med triathlon och ska köra Ironman. Och det är även där, även fast de ska köra sin första Ironman, jättemycket prestationsångest. Jag skulle säga mycket mer nu än för ett antal år sedan. För att sporten har vuxit så mycket. Det var inte alls samma om man bara går tillbaka, inte jag, en 6-7 år. Så då var det inte det. Då var det mer en livsstilsgrej. Man provade att köra en Ironman och det var inte så noga. Liksom. Och nu så är det... Folk har liksom nutritionsplaner i Excel-ark. Och liksom, det är, ja, men, tagga ner. Du ska ju ta dig runt. För det är ju, vi pratar inte om folk som ska prestera och komma på pallen här, utan ta sig runt. Ta sig runt sin första mara i Stockholm till exempel. Men det är ju ett äventyr. Kolla så mycket roliga människor här. Och så kan du tänka att det är skattjakt i Peru eller något. Och så, bara, och så har ni lite roligt och tillsammans. Och så är det, har de ställt ut drickabord. Och, det är ju jättekul. Och så är det ett litet äventyr vi kör ihop här. Och bara för att liksom se det så istället för att nu ska vi se här. Och nu har jag räknat ut, nu ska jag ta en gel vid 14 och sen så ska jag lägga ner. Det är ett litet skojigt äventyr bara, så får det bli lite som det blir. Nej, man kanske inte presterar optimalt, men man har otroligt mycket roligare. Och har man roligt så kommer, tror jag, liksom prestationerna ändå lite mer på köpet faktiskt.
Mm. Mm. Och ja, det roligaste loppet du har kört?
Ja, alltså med hatkärlek så är det väl Lidingöloppet som jag har sprungit 3 gånger och liksom som bäst kommit 2. Så att det är ju absolut ett första gången sa jag ska aldrig mer springa det skitloppet för jag trillade i början och det var trångt och jag sprang upp och ner mellan alla människor innan jag kom in i min löpning. Men sen tog det inte, när jag väl var i mål så sa jag, jo men det här kan jag nog tänka mig att göra igen. Så att det är väl det lopp som jag känner sådär. Lite blandad hatkärlek. Sen tycker jag gillar halvmaror, milslopp. Alltså det jag tycker om lopp. Jag tycker om när det är publik. Jag tycker om när man får känna att man har något att ge.
Var det så det började för dig också? Att du sprang lopp och blev biten? Liksom, eller var du länge utan att springa lopp?
Nej, alltså jag har väl alltid hållit på med löpning som en... ett komplement till mina... Jag var innebandyspelare tidigare och jag tyckte ändå att jag ville ha en bra kondition. Och då sprang jag även då innan, liksom, men inte på någon. Jag kanske joggade lite 1 eller 2 gånger i veckan och körde lite styrketräning och sen hade jag min innebandy. Men sen när valde jag att sluta med det på grund av många olika omständigheter och att jag mest tyckte att det var jobbigt att det var få människor på träningarna och jag ville träna och jag ville få ut något av träningarna, så då kände jag att då vill jag göra någonting som jag kan styra helt över själv. Och så anmälde jag mig till Tjejmilen för att min syster hade sprungit det och jag tänkte nu ska jag slå henne, så det var kanske min första och det lyckades jag med och sen gick det ganska bra också, så att då kände jag så här, det här kan jag lätt tänka mig att göra ännu bättre. Så det var på den vägen.
Mm. Och nu satsar du ganska...
Ja, det gör jag. Jag satsar på att liksom, fokusera på att jag vill liksom, nå nya personbästa, nå nya mål och även då springa första maraton. Jag hade en liten paus när jag fick barn för 2 år sedan. Så att den säsongen blev ingen löpning. Så i fjol var en liten komma tillbaka säsong. Så att jag inte hade så mycket press på mig. Eftersom att jag hade inte tränat så mycket den vintern. Så det var, och det gick väldigt bra ändå. Så att det är ju som sagt inte alltid det att behöva vara de här huvudmålen. Utan det kan finnas. Man kan känna att bara man kommer och känna att man inte behöver ha så stor press på sig. Så kan det gå ännu bättre.
Mm. Ja, och ditt mål hörde vi ju Ultravasan, bland annat, och så bergsloppet, VM.
Mm.
Ja.
Så det är 2 lite galna lopp.
Ja, så hur tränar du nu?
Ja, i första hand så tänker jag att jag måste bygga upp en del mängd och styrka i kroppen. Så att man håller och springa. Så att nu försöker jag bara... Alltså hela Run Academy tar ju rätt mycket tid också, så det är inte alltid att man hinner träna så mycket som man faktiskt vill och önskar. Men jag försöker hålla på, få upp lite mer mängd då, för det är ju först i juli det loppet där, så det är ju lite uppbyggnad fortfarande nu för mig då. Så att jag kommer inte köra så jättemycket lopp nu fram till det, utan något lopp blir inte exakt bestämt.
Mm. Och hur mycket mängd?
Jag räknar aldrig kilometer.
Nej,
jag
tycker det är många
timmar. Ja, det räknar jag inte. Men jag tänker nog mer pass. Alltså jag tränar från 5 till 7 pass i veckan kanske. Eller något sånt där. Jag tränar kanske inte lika mycket som de bästa löparna i Sverige gör. Men det är också för att jag har valt att lägga mycket av min energi på att utveckla Run Academy istället för att utveckla min egen löpning. Men, och då kan man inte göra både och, det funkar inte riktigt. Men så säger jag att jag tränar kanske 5 till 7 pass i veckan, någonstans där. Men ibland kan det ju bli lite att man får rätt mycket träning tack vare Run Academy, att man springer lite extra med lite pass och så, som man kör med själva gruppen. Och då tränar man lite på förmiddagen själv, så då blir det dubbla pass på så sätt. Så, men nu handlar det för mig att bara bygga upp en tålighet. Springa. Man ska åka 9 mil ganska långt. Det gäller att bara nöta lite. Och sen blir med att köra ändå intervallträningar ändå. För jag tror att det är viktigt också att få att, som ni sa, att köra lite snabbt och långt.
Mm. Och testa det.
Nu är det ju lite olika. Alltså, jag brukar ju aldrig räkna exakt antal pass eller antal kilometer, utan mycket handlar om hur mycket kvalitet jag lägger in och hur mycket mängd. Så att man får liksom den här variationen, att man verkligen bygger så att jag försöker att inte nöta slut på mig genom att köra intervaller varje dag, utan jag försöker verkligen hålla mig skadefri genom att bygga upp kroppen också. Att köra intervaller, sen köra lite lättare dagen efter, blandas med lite styrka. Man liksom bygger upp den också, känslan. Och att man känner inför loppen att man trappar ner träningen lite grann också. Sen mellan tävlingsloppen då kunna bygga upp och köra lite mer hårdare träningar igen och sådär.
Mm. Mm. Just det här med att trappa ner, det är ju någonting som många motionärer missar. Mm. Man ska köra sitt lopp och då så tror man att man måste verkligen träna in i kaklet och köra alldeles för hårt för att man ska komma i form. Då. Och då att träna hårt till exempel sista veckan eller till och med 2 veckorna, det ger ju inte så jättemycket, utan det är ju mer att man ska hålla igång. Och det är viktigare att nästan de sista veckorna träna lite för lite än att man tränar för mycket, så att man verkligen är återhämtad när man ska köra sitt lopp. Och då är det dels också att man är återhämtad rent fysiskt, men också att man psykiskt också är återhämtad och verkligen är sugen på att springa. Och då är det viktigt att ta det lugnt inför, ja, framförallt sista veckan inför ett lopp. Vila. Mm. Vila ska inte underskattas.
Absolut inte. Mm.
Men framförallt stryka volym.
Ja, men precis.
Alltså, ska du köra, som man tar såna här 30 sekunder då? Ja, men kör inte så många, kör 3. Alltså man kan, det kan vara bra, det är väldigt olika hur man reagerar på olika typer av träning, det är väldigt personligt och individuellt, men det är många som mår bra av att behålla en viss intensitet på sina pass, men betydligt mycket färre repetitioner på intervallerna, alltså väldigt jättelite, så det känns så där, är det redan slut, jag har ju liksom inte börjat, men man har ändå en viss intensitet under passet, men mycket, mycket mindre, och så, och just minska på volymen och behålla en viss intensitet kan funka väldigt bra för en del då. Men som sagt, extremt olika hur folk reagerar på. Så, det finns en del som måste vila och en del som vill köra jättehårt, jättelänge, för att det funkar bättre för dem.
Får man testa sig fram helt enkelt då? Eller?
Ja, det här att köra hårt hela vägen in i kaklet tror jag de flesta har testat redan. Så man kan få varandra helt enkelt.
Precis.
Ja, för finns det en risk att man vilar för länge? Att man liksom, för det kan man ju känna om man inte har sprungit på.
Meningen är ju inte att man vilar helt. Nej, de sista 2 veckorna.
Det är
väl
kanske det många missuppfattar också. Vad är vila?
Behåller någon typ av liksom, men man kör man många pass i veckan normalt och mycket liksom tung styrketräning, eller alltså att man har mycket styrka med och även mycket, alltså som många repetitioner på intervaller och sånt, så då är det ju att trappa ner det. Och att kanske köra någon lättare distans bara för att känna att man är igång och får köra lite mer korta fartökningar, eller som vi kallar det, koordinationslopp. Man tänker på tekniken. Det är en stor fördel att göra alltså dagarna innan ett lopp också. Bara en kort runda och köra lite koordinationslopp för att känna lite på den tänkta fart man har tänkt hålla på ett pass. Men inte dra på sig med 10x1000 meter samma vecka som man ska köra ett tävlingslopp. Det är ännu ingen klar fördel. Utan det får nog vara några veckor innan.
Mm. Och själva uppvärmningen när man står där. Det kan ju vara svårt, det är så mycket folk.
Mm.
Men man vill ju inte liksom vara stel heller när man börjar springa iväg.
Jag skulle säga att ju längre lopp som man ska springa, desto mindre uppvärmning behövs.
Mm.
Och ju kortare man springer, desto mer uppvärmning behövs. Så en sprinter kan ju hålla på att värma upp i 1,5 timme. Medan en maratonlöpare värmer kanske upp i 3 minuter, 5 minuter eller knappt någonting. Så att det är väldigt olika beroende där.
Mm.
Men ska du springa ett millopp så vinner du på att värma upp inför det, att gärna jogga 10 minuter i alla fall eller något sånt innan som uppvärmning, och kanske kör, som vi brukar köra, några olika övningar, löpteknikövningar som vi kallar för löpskolning, just för att komma upp i lite puls. Det kan vara bra att få komma upp i lite puls innan loppet, så att man kommer in i lite den här andra andningen som man brukar prata om, så inte blir allt för tungt i början för att man inte är uppvärmd. Så det kan vara bra att se till att värma upp lite, men samtidigt behöver man ju inte hålla på att värma upp allt för länge så att man blir trött heller.
Mm. Sen är det ofta så att man får gå in i startfållan relativt tidigt. Att det är 30 minuter innan, 20 minuter innan, så man måste stå där för att få den position man vill ha i sin startfåll. Och då är det ju, behöver man ju börja med den här uppvärmningen så man är klar tills dess, liksom, så man har fått igång lite. Så det är ingen, man behöver inte försöka värma upp inne i startfållan. Det kan vara bra att ha värmt upp redan så man är igång.
Ja. Ja, men precis.
Men vad gör ni då i startfållan medan ni väntar där?
Ja, nu är vi ganska skonade från att behöva stå så länge. Där kan man ju längst fram brukar man kunna få springa lite
prata
fram och tillbaka.
Prata för dig själv. Jag...
annars, alltså det är, alltså, som de loppen man har stått, alltså, då får man ju värma lite och röra på sig. Hoppa lite kanske, men stå liksom... Inte stå och hoppa 10 upphopp eller så, men alltså röra på sig, hålla igång lite. Springa lite på ställe kan man ju alltid göra. Det kan man göra hur lite plats nästan man har ändå, så kan man jogga lite lätt på ställe bara för att hålla igång om man känner att man inte vill bli kall innan ett lopp också.
Men som när vi arrangerade ju en resa till Prag, hade vi och sprang för Prag halvmaraton. Och då så startade jag lite längre bak där, så jag fick ju stå och vänta. Men inte Johanna, hon fick starta först. Men i första startledet. Men då körde vi så att vi började värma upp ungefär 50 minuter innan start tillsammans allihopa. Och sen ungefär en halvtimme innan, då fick vi gå till själva startområdet. För att man behöver få en plats till starten, så behöver man stå där ungefär 30-20 minuter innan och vänta. Men samtidigt, överhuvudtaget när man kör, värmer upp inför lopp, så tycker jag att det är bättre att sista 10-15 minuter så är det bra att man varvar ner. Att man ska inte ha upp pulsen precis innan man startar. Utan ungefär 15 minuter innan kan vara bra att ha fått upp pulsen lite. Och sen sista minuterna kan vara bra att varva ner lite. Så att man får inte bli kall. Men man behöver ju inte ha liksom maxpuls precis när man ska springa. Nej. Men man ska gärna ha gjort någonting som har fått upp lite puls också. Ungefär en kvart innan själva. Och då är det sådana här koordinationslopp som vi brukar köra. Det är rätt bra att man kör en liten rush så att säga. Komma igång lite. Få upp lite puls.
Har ni varit med om att känna er övertränade?
Ja, det är en gång. Ja, men alltså, det har jag känt den här veckan att jag... idag hade jag tänkt att jag skulle träna, men det blev inte av. Men jag känner att jag är rätt sliten också, så jag tänker att ja, men det gör inte så mycket om jag vilar idag. Då kommer jag nog bli piggare och kört rätt hårt den här veckan. Så att, då får man köra imorgon istället.
Men du känner att det är överträning just det handlar om?
Nej, det är inte överträning, men det är, ja, men alltså att jag är lite sliten, det blir man ju om man tränar lite mer än vad man kanske brukar göra, eller att man har kört något hårt pass, då blir man ju trött dagen efter, och då kanske man inte ska köra jättehårt eller så, ta lite lugnare.
Har du haft sån period när du känt att nej, det måste jag nog?
Ja, alltså jag har perioden när jag känt att okej, nu behöver jag vila. Men jag har alltid det att när tävlingssäsongen är slut på hösten så tar jag en liten viloperiod från löpningen. Försöker att hålla mig bort och köra lite mer alternativ träning några veckor för att liksom komma ner i det här. Att vilja hitta tillbaka till suget, att vilja springa igen. För det handlar ju mycket om det, att håller man bara på hela tiden och kör i samma mönster så här blir det inte roligt. Utan man behöver ju få en paus från det för att få längta lite, om man säger så, till det också. Och det kan vara veckor som man känner att man är lite tröttare, men då gäller det att lyssna på kroppen så att man verkligen känner att okej, det är bättre att jag vilar lite mer den här veckan och sen kan vara ännu bättre på topp igen. Men aldrig så att jag har känt att jag har varit övertränad. Det har jag inte känt.
Nej. Jag brukar säga att den löparen som blir bäst är inte den som tränar mest, utan den som tränar smartast. Det handlar om att verkligen lyssna på kroppen.
Det finns ett litet problem där bara. Nämligen, jag har upptäckt att ganska många som jag träffar på som när de kommer och säger att nu är jag stark. Det går så bra nu. Nu är jag på topp. Och då är det så här, okej, det blir lite lugnt nu nästa vecka. Nu tar vi tar ett testlopp. Nu, och då går de sönder.
Ja.
Alltså precis när man känner sig, jag är fullkomligt oövervinnlig, så här bra i form har jag aldrig varit i hela mitt liv. Och då är det så här så att, okej, vi snäppar upp det här ett steg till. Nu kliver vi in i nästa liksom nivå. Nu kör vi. Och så går de sönder.
Mm.
Det är flertal gånger vilket jag säger, okej, men om du säger att du är typ oövervinnlig och bäst någonsin, men vi backar lite nu, lugn och fin då liksom så. Vilket är ohyggligt svårt, för man är ju odödlig och det snabbaste någonsin och starkast någonsin. Men ja, det är inte ovanligt, men man vet ju inte. Det kan ju vara så att det är dags att ta det här nya stora klivet, att lägga på lite fler träningstimmar i veckan och att klara av det och sen vila. Liksom. Man gör det steget, så tar man tonar man ner det och så liksom så här för att så. Men inte ovanligt att just när de säger att jag är bäst någonsin, att de går snart sönder.
Eller så blir man sjuk.
Så är det.
Uh-huh. Det kan också vara. Sen kan man ju känna att vissa lopp, när man känner att okej, men jag trodde att det skulle gå bättre än vad det gjorde. Det kan ju också bero på många faktorer. Att man kanske har kört för hårt innan. Att man inte är riktigt... Alltså har tränat hårt och kroppen inte riktigt har hunnit återhämta sig för att ligga på topp det här loppet som man trodde. Mm. Och så det kan ju vara ett riktmärke. Och det har ju hänt att man inte har varit... Man trodde att det skulle gå bättre än vad det har gjort på lopp.
Och man ska inte underskatta det som inte är löpning i livet. Hur mycket det påverkar... Utsätter man kroppen för stress på olika sätt, man har ett nytt jobb, man har sjukt barn, hundvalpen är sjuk, man ska göra något roligt, jag ska gifta mig eller något, så är det stress för kroppen. Och kroppen klarar bara av vissa stressnivåer helt enkelt, naturligtvis individuellt, men det är ju inte helt ovanligt då att folk inte får resultat i sin träning för att det är någonting annat vid sidan om helt enkelt, som tar för mycket energi och du går inte att liksom bygga upp det. Det finns till och med en sån här poängskala. Får man 300 poäng under 6 månader, då kommer man troligen bli sjuk, rent fysiskt sjuk eller skadad då. Och det är så här, om maka dör, det är 100 poäng. Och sen så är det just såna här ganska höga poäng för såna här skoja saker, att man blir gravid. Ja, men det var ju roligt, men oj, hur ska det gå? Vi som bor här i ettan. Och då plötsligt så får man inte samma utväxling på träning.
Mm.
Det kan man också se, det är inte ovanligt att ungdomar som börjar på idrottsgymnasier typ blir sämre och skadade när de börjar på idrottsgymnasiet. Många flyttar hemifrån, det är en stress. Det är nya kamrater, det är ny miljö och allt det här runt omkring, det tar på psyket och tar på kroppen ganska mycket, och att då sen försöka prestera på det är inte alldeles jätteenkelt. Och de som klarar det bäst av såna här ungdomar, har man kunnat se då, som flyttar till gymnasiet, det är ju de som är lugnast med förändringar och liksom klarar av det bäst och inte hetsar upp sig så mycket och vill ha det som det alltid har varit. Så att får man inte de resultat man vill på av sin träning, så är det kanske, men hur har det varit då? Var det mycket deadlines och har det varit knasigt hemma, mamma var sjuk eller något? Det kan faktiskt vara något sånt enkelt också.
Mm. Mm. Det finns mycket som spelar in.
Mm. Mm.
Allt hänger ihop.
Ja,
otroligt mycket.
Mm.
Och fine.
Ja, tack så jättemycket.
Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar, hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Danneberg. Musiken är komponerad av Edvard Danneberg och han var också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.